bästa lyssnare. Nu ska vi ställa följande fråga till vår gäst. Vad var dina tankar och observationer när samhället förändrades? Den frågan ställs till 12 intressanta personer, alltid en i taget. Och vi får höra dem berätta hur det såg ut i olika brytningsskeden. I både stora och små händelser och hur det kändes och vad som låg bakom besluten och de här händelserna. Jag heter Paula Salovaara och jag är redaktör för den här serien. Vår gäst idag är Kai Bremer, fotograf, akademiker, humanist, professor, naturvän, sibbobo. Vad fattas? Välkommen.
Ja, det är allt.
Det är allt. Ja, välkommen. Kommen med och det där.
Tack.
Nu ska vi prata om din karriär och hur du såg på allt som hände. Inte kanske allt, för det har hänt mycket under den tiden.
Okay.
Hur blev du fotograf?
Ja, det är nog ganska... jag kan ju börja med att säga att jag har inte fötts med kamera i handen. Och det där, mitt arbetsredskap var nog alldeles okänt för mig. Ända tills jag var rätt så gammal, alltså rätt så gammal på 20 år. Och det där, jag hade visserligen lådkamera som något som med det där som tonåring. Men det var nog bilder bara av familjen och sånt här. Och jag var nog inte alls på något vis så hemskt intresserad. Men det där, jag var avslutad skolan. Skrev bara på tavlan att nu åker jag in i militären, och så var jag i militären, och så var jag i ROK, och så kom jag tillbaka som aspirant. Och så var familjen lite bekymrad, vad ska det bli av Kai? och jag var mest intresserad av en blondin som fanns i skolan, och hon blev sen min hustru nog. Och det där, men så var det min svåga som sa att hur är det Kai? Skulle du kunna bli intresserad av fotografering? Då sa jag, jo. Alltså, han skulle kunna föreslå ganska mycket olika saker. Om jag skulle vara intresserad av att bli slaktare eller åka ut och bli sjöman eller precis vad som helst.
Men du skulle ha sagt jo.
Han råkade känna en fotograf i Helsingfors. Och så sa han, och det baserar sig inte på att jag skulle ha tagit några bilder för att... Så att jag var nog sådär, varför inte?
Vilken tur!
Ja, sådär halvintresserad. Och det där, så han var en sån här som tog porträtt i Helsingfors, fotograferade familjer och konfirmander och andra. Så jag var hemma och började bekanta mig med honom. Då var jag hemma, han hade sitt laboratorium hemma, så att jag första gången då fick snusa det här. Dofterna är det där i ett laboratorium och lite och i mörkrum och det där och så att jag fick någon lite kontakt med vad är fotografering och sånt här. Men så var det en industrifotograf som jobbade också i Helsingfors som hade hört om mig och frågade om jag skulle komma till hans firma som var assistent och det där och okej. Jag var där hos honom 2 år och jobbade där i hans studio med mycket tråkiga jobb. Det var att fotografera några teckningar som tekniska högskolan skickade dit. Och jag tände nu inte alls på liksom att jag tänkte att tvärtom tänkte jag att nej, här blir jag nog inte. Det blir nog ingenting av mig här med någon som fotograf. Men så råkade det inte se bättre än att jag fick ett telefonsamtal. Och så ringde de från Hustadsbladet och frågade om jag vill komma dit som fotograf. Det hade nog ren fotografen mycket som hade varit länge där. Och det där. Och då tyckte jag att det låter jättetrevligt. Och så fort jag satt in foten i redaktionen första gången jag kom och besökte visste jag att det här är mitt. Och där. Och vad hemskt. Hämtade där trevlig redaktion, kivoga redaktörer och annat. Och de tog mig liksom under sina vingars beskydd. Lärde mig inte att fotografera, men lärde mig att bli just journalist.
Just det.
Och så märkte jag att det här är någonting. För det liksom var, då kom jag ut i livet, träffade människor, fick liksom börja göra det så att istället för att stå inomhus och fatta tråkiga saker. Förstås hade jag bekanta mig så mycket med kameror att jag kunde ta bilder.
Och sen jobbade du på olika tidningar och med
ja,
olika uppgifter?
Ja, på huset var jag ett par år.
Ett par år.
Så kom igen ett telefonsamtal, det kom då från Sanova Oy. Och jag visste att de öppnade eller andra dörrar för mig en huset. Så jag det där började där och det där så en småningom så det där kom jag. Jag kom dit och jag var där då. I varan först, alldeles i början var deras bilbyrå, lite kuva hette den, men sen så det är 56 och 57 så frågade jag om jag vill jobba för deras veckotidning, Vikosanoma. Och det var jag ganska länge.
Och nu har vi här din bok som är jättefin och här är förstås massor fina bilder, men vi har några som vi ska titta på i radio, vilket förstås är lite besvärligt, men det där... För det syns inte, men vi ska prata lite. För just 56, så då var det stor strejk och det där.
Ja.
Här är den. Kan du berätta? Det här ser dramatiskt ut.
Ja, det var också, måste jag säga, 1956. Så var det ju då ganska dramatiskt i det. Då byttes ju också presidentskapet. Då försvann Paasikivi och Kekkonen kom. Och just i samma veva så blev det stor strejk. Och den där, och egentligen var det min första överhuvudtaget sån här beröring med kameran, med något sån här, med något upplopp eller någonting sånt där. Så att det där, och det här skedde på Mannenvägen, så var det en stor bensinstation som det där, de här strejkarna försökte stoppa att inte få sälja bensin. Och så kom deras polisen dit, polisen kom då ridande med hästar och det där, och så var det där, och skulle upplösa den där demonstrationen. Och de flesta fotografer hade gått upp på ett tak där på bensinstationen, men jag kom lite senare, så jag blev nere på gatan. Och då liksom var jag bland de här hästarna och de där demonstranterna och annat, så gick jag där med min lilla kamera. Jag jobbade då med en ganska liten kamera, en kinofilmskamera. Så gick jag där och fotograferade, och jag tänkte hela tiden att det ser ju att jag är pressfotograf, att jag bara har en kamera och att jag kan när som helst få en pump i huvud.
Ja, det ser ut här att du är mitt i vimlet här.
Men det där, jag fick där ganska dramatiska bilder och det där när de stod och det där och med sina pampar och slog på det där och de andra visade knutnävarna och det där rök ihop. Ja,
var det en historisk stund? Eller känner man, du har varit förstås med i många sådana, men det här var kanske en av de första så här riktigt dramatiska.
Jo, det var liksom första sån här demonstration eller något sån här, eller ska vi säga något sån här som var ganska spännande. Hela strejken var, storstrejken var ju ganska lång och annat, och det var möjliga förstås uppdrag och sån här, men det här var liksom sån här konfrontation mellan polis och de här strejkarna.
Förstod du din egen roll i den? Eller?
Nej, det var det annat än att det där, när jag gick därifrån så var det en som slog mig på kameran. Och att sa, perkelen valokuva och slog. Och det där, och den här remmen brast så att kameran tänkte falla men jag fick tag i den.
Och då faktiskt, som du själv sa här just, att då började ju Kekkonens era och det där,
ja.
och du har följt med också honom och varit med på resor och det där.
Ja, Kekkonen var president under den tiden jag jobbade ungefär över 20 år. Så att det där, det är klart att som en pressfotograf så hamnade jag ut och följde honom och det där. Och inte nu på alla resor, inte var jag hans hovfotograf, utan det var nu förstås någonting som hände i Finland och så var jag med på några statsbesök också. Nu var jag så ofta först där så att han visste nog vem jag var. Och som jag visste vem han var, då visste han vem jag var också, kände mitt namn.
Hurdan tyckte du att han var sådär på avstånd?
Ja, nu det är ju alldeles, det är ju många som har frågat mig så här, att hur jag kände honom, som en president. Och det där, nu höll han alldeles ett direkt avstånd mellan mellan pressen och det där och sig själv. Inte har jag suttit och bara bastu med honom och inte druckit någon sup heller. Utan det var nog en sån här fotograf och president.
Sen finns det en bild som faktiskt nu när vi pratar om Kekkonen, och nu ska jag bläddra fram den här i boken, här står nämligen Kekkonen Napoleon. Ja. Kan du berätta om den här? För den är
han,
alldeles
det här
speciell.
Var ett statsbesök. Han var på statsbesök i Frankrike och han hade själv ställt ett önskemål att han skulle få besöka Napoleons hem på Korsika. Och så åkte hela slurven då över till Korsika. Och det där, och där Napoleons hem var en sån där tvåvånings trähus, ganska litet. Och det där, och när vi kom på in på den där gården och för de skulle gå in så det där, så såg jag att det var ett fönster som hade luckor för då, eller fönster för, och det där, och under luckan stod det med stora bokstäver Napoleon. Och det där,
nej, det
och jag tänkte att jag stannar på gården, att jag går inte in dit, att om han kommer så bad jag till alla gudar uppe i himmelen att kom och öppna ett fönster och sett Kekkonen och stå där.
Planera den perfekta bilden.
Önskan togs emot. Mitt i allt så öppnades de luckorna och fönstret öppnades. Och så kom Kekkonen dit precis med handen. Så där som det här Napoleon, han är ju känd för en bild var han står med handen så här innanför. Enda som fattades var amiralshatten på huvudet. Men det där. Men han stod där ett ögonblick. På det viset och tittade upp i himlen. Och det där. Och sen kom hans hustru bredvid. Och sen kom det andra människor. Så det gick snabbt över. Och det där. Så att det var inte fråga om någon sån där lång. Kanske 5-6 sekunder han stod med handen där. Och det där. Och sen på nästa resa när jag var med honom så kom han fram till mig och sa att hör nu, fotograf Bremer, jag sökte bara min nästduk. Han sa att han ju finska då förstås. Men just det, precis vad han talade om. Och det där, och vilken bild han talade om. Så jag sa bara att herr president, jag tror inte att det där, att det riktigt stämmer. För att jag såg nu ingen nästduk. Och det, man brukar nu inte ha nästduk i handen där, så tittar han. Mycket. Det kan hända att ni har rätt, sa att alla att det är åter ojkes.
Och
jag vet att jag hade rätt.
Den här bilden är helt otrolig och många har sett den. Så det där.
Ja,
och de som
men,
inte har sett
men
den
han
kan nog
han tyckte själv tror jag om den här bilden. Han blev inte liksom illtyckt eller något sånt.
No, sen kom det också, förutom att du var på resor så kom det där gäster till Finland och så lyckades du ta en sån här bild där Lyndon B. Johnson viftar med hatten. Kan du berätta den här historien?
För jag tycker att han var så vicepresident och gjorde besök i Finland. Och den tiden så var en vicepresident som kom från USA så det blev mycket sån här jippo och mycket press omkring och annat. Så han åkte sen omkring i Finland och någonstans där inne i Finland, jag vet inte riktigt var. Så när han kom då den här bilkaravanen var han satt med. Så kom just råka på ett ganska bra ställe. Alla bilar kommer och där är byfolket ute och tittar på landsvägen. Han kommer och så sitter han och viftar med sin hatt ute där på från fönstret. Och det där, och jag var ju jättelycklig att han det där just då gjorde för inte åkte han nu hela vägen. Och,
med handen utanför fönstret.
Han såg att det var människor där. Och det där, så när den här bilden var med på en utställning i Ateneum och jag berättade där om bilden så var det många som stod och tittade på det. Att hur är det möjligt att jag just råkade vara där? Men jag kom ju överens med honom i Helsingfors att när han kommer där så ska han vifta med hatten.
Och så trodde
du? Trodde. Jag hoppas du inte tror.
Alla som lyssnar tror.
Jag hade tur bara.
Men du har haft, jag tror att det inte bara är tur, att det kanske är någonting du har i ditt öga som har gjort att du fångar de här stunderna.
Nej, nu är det ju förstås att man... Att det där, men en sån här bild kallar jag nog att jag hade tur på det viset att jag hade valt en rätt plats och jag hade tur att han stack ut den där handen. För att med bilen, om det skulle bara vara bilar så skulle det ju kanske inte vara på samma sätt. Så att det sånt kan du inte liksom på förhand tänka dig heller. På samma sätt som så här har jag inte ens bett i några gudar att gå göra det som är Kekkonen där, utan här var det bara att jag kom. Ja, jag står och står på rätt ställe.
Då jobbar du sen ganska många år som pressfotograf och det där, så både stort och säkert mycket litet också.
På den tidningen var jag jobbade allra mest på Vikersons, var deras Sanomas veckotidning. Det finns ju inte mera. Det var då, men det var mycket då sådana omtyckt tidning. Och där så jobbade jag 12 år och jag var jättelycklig att vara där, för att vi skapade på något vis en ny slags bildjournalism i Finland. Var det då liksom i tidningen så rubrik, ingress och text och bilder, alla bilder, en helhet som det där som då människor tittar på. Och bilden var en ganska viktig faktor i tidningen, så att jag var jätteglad att jag kunde utveckla mig där på den tidningen och jobba med mycket trevliga redaktörer och annat och fördomsfria chefer.
Och det hände ju mycket i samhället under de här åren. Det förändrades från
nog. Bilden hade inte varit i finsk press på något vis en betydande faktor. Det hade nog varit sådana spaltutrymmen. Så att det där, bilden fick nog en mycket större betydelse då. Just på 50-60-talet i bildjournalismens utveckling.
Så du har varit egentligen en av dem som banar vägen för en helt ny kultur.
Så påstår de, men det kanske med andra att göra det.
Mm. Ja, jag tror nog när man tittar på de här bilderna så tror jag att det är ganska klart. Men sen, förutom då alla de här presidenterna och resor utomlands och demonstrationer och annat, så sen har du haft en sån här annan passion här att fotografera vardagen och människor.
Ja, det gjorde jag. Efter de där 12 åren jag var på tidningen så hade jag, och tidningen blev liksom sämre och sämre.
På vilka sätt?
Den bytte chefredaktörer och den blev liksom, innehållet blev inte riktigt detsamma som det var i början. Och det blev liksom, började söka sig mot sensationer och saker. Det var inte så hemskt ärligt. Och så hade jag liksom känslan att det kommer att ta slut. Så att jag lämnade det här som råttor. Nej, det avslutade därmed. Och så ville jag göra någonting. Någon jobb som skulle liksom tränga lite djupare. Än bara det där att man åker ut på ett reportage på 2-3 dagar. Och ska göra någonting och sånt här. Och det där. Så att jag bestämde mig att jag gör det i en sån här, ett projekt för mig som blev Vardagsfinland. Suomalainen arkipäivä, finsk vardag. Och det där, och då fick jag bestämma allting själv. Jag hade inte någon liksom arbetsgivare, men jag var själv. Själv det där fick jag bestämma vad jag vill fota och i vilken ordning och göra den. Och tänkte att jag ska välja olika slags aspekter i Finland och såna här vardagliga omgivningar, människor och annat. Jag har alltid varit hemskt intresserad av att fotografera människor. Och människan i sin egen omgivning kan nog vara den där min största passion att fota. Men det där, jag åkte omkring i ett år. Omkring i Finland, både i söder och norr. Och träffa olika människor och familjer och annat. Och miljöer. Och det där, jag tog också aspekt på det. Jag tog också det där delen som här. Då var det just det förorening och annat började då på 60-talet. Så att jag hade nog också en serie där om det där. En fabrik som hade förstört en hel skog. Och det var människor som bodde i den döda skogens omgivning och det där. Så att jag tog liksom lite också del i den här diskussionen om förorening och annat.
Ja, du började kommentera med dina bilder.
Men det var ju klart att det också var, det var nu både jag var inte enbart negativ. Jag försökte vara så objektiv som möjligt liksom, från Finland. Hur man tycker. Så hade jag en serie från södra Finland. Från Kjellvik. Blev just Kjellvik. Då stod Oljehamn. Och där bodde en fiskare. Och de tvångsinlöste hans hemman där som han hade bott i 4 generationer. Och jag gjorde en om Nestes sista fiskare. Och var ute med honom och fiskade strömming och annat och det där. Och fattade hans lilla motorbåt mot de här 300 000 tons tankbåten som önskade. Den liksom blev en sån, det blev också en sån här symbolbild.
Men när du reste runt då i Finland, du var en finlandssvensk fotograf och du skulle sen lite liksom tränga dig in på deras vardag. Det kräver ju ett förtroende.
Jag måste säga att jag var inte så här stor begåvning i finska språket. Så det är ändå sen på tidningen så kom det underfund med att jag har liksom ett eget språk som är bremerinkieli. Och det där, och jag åkte nog kring i Finland med att tala bremerinkieli. Men jag kom nog bra överens med människor i varje fall.
Och de lät dig komma nära och fotografera sin vardag?
Ja, det var jätteroligt jobb. Och det där, och när jag själv fick bestämma precis hur länge jag vill vara och vad jag vill ha. Och det där, och sen var det mycket som hänt att jag inte utplanerade på förhand så mycket. Utan det råkade komma i vägen eller när rörde mig omkring. Och idéer föddes då också under den tiden jag jobbade. Och det sen blev det ju en utställning. Och den utställningen hade där, kan jag säga, att den har aldrig visats i Helsingfors. Men den har börjat liksom att visas. Jag fick det där, den hade premiär i Borgå. Och det där konst var det konsthall eller var Borgåkonst var. Och det där, och sen åkte den faktiskt omkring åtminstone i 10 olika städer i Finland. Och visades ganska mycket. Jag måste säga att det skrevs ganska mycket om det i de där lokala tidningarna och annat. Och hemskt mycket människor kom att titta på det.
Om vi hoppar lite av den här kronologiskt. Jag skulle ännu vilja komma tillbaka till den här ena bilden som heter Köyhyden kehto. Ja. Och när vi talar om det här att du fotograferar människor och de släppte dig nära. Och du var fotograferad.
Den tiden, 60-talet och 50-talet, 50-60-talet, så var det ju, åkte vi kring här så mycket, också i Finland. Och det där, och där kom ju då emot det sig vad som helst. Och sen det där, så ofta så kom det just sån här, vad ska vi säga, fattigdom och elände. Och den här familjen så hade blivit, bodde i ett där eget hem, litet eget hemshus och det där, och banken skulle det där vräka den här familjen och det där, och vi fick då tips om det här, så vi åkte dit för att besöka den här familjen, och när man kom in så var det faktiskt fattigdomens fattigdom, och det, och både pappan och mamman var slutkörda hemma och en massa barn, och det sista barnet, det yngsta barnet låg i en sån här vagga. Som det där, här på bilden, här man ser att den är ganska sliten, söndersliten och annat. Och den här, i hög feber låg hon där. Och det där, och jag tog nu bilder förstås där och det där. Och sen så när det gjorde den här, gjorde den här uppslaget sen, eller den här storyn i tidningen, så blev rubriken på finska Köyhyden kehto, alltså fattigdomens vagga. På svenska.
Det är ju ganska hårda ord för dem.
Ovanför den här bilden. Mm. När just den här vaggan är och den här barnen ligger. Och pappan sitter där. Och det där. Och vi tyckte att det passade jättebra in. Med den där just bild och rubrik och annat. Passade in bra där. Det är ett uppslag som det börjar med. Men så efteråt fick vi höra. Att när den här tidningen hade kommit ut. Så hade mamman i huset sprungit och köpt alla. Det där sån här tidningar som fanns då i byn och det där lösnummer, för att hon ville inte stå under den rubriken, som fattigdomen svaggade. Och det där, då fick vi nog en ganska bra tankeställare att det är inte alltid kanske så lyckat. Det som man tyckte att var hemskt bra så kan vara hemskt, hemskt dåligt. För. Och det råkar nog vara just från den här familjen att de inte ville ha den där rubriken. Vi fick nog liksom en läxa lite det där att fundera på att den här saken kan inte alltid behöva stämma bra. Men det lyckliga i den storyn var det att när den publicerades, fast den hade den här rubriken, så drog banken tillbaka sin räkning och så fick familjen fortsätta att bo där. Så vi fick liksom något bra åstadkommit också samtidigt som vi fick lite liksom dåligt samvete.
Men kanske någonting förändrades i större sammanhang också och kanske samhället förändrades på något sätt med de här bilderna.
Ja, jag vet inte. Men det var i varje fall som märkte man liksom att tidningen hade en viss funktion. Mm. Om de fick till stånd det, att, det där, att de fick sen också bo där och banken drog tillbaka det. Så om inte vi skulle ha gjort större så skulle jag antagligen inte ha fått det.
Så ska vi övergå ännu en person som du har tycks ha flera av och det där att delvis de människor och, du har, och det, sen var det den här tiden som pressfotograf. Och, men sen är du en naturfotograf, ja. Också en stor naturvän och hålla på med det hela tiden.
Det har jag varit egentligen från allra första början. För att jag har, så länge jag har bott där var jag bor. Det var vårt sommarställe först och sen för mitten på 60-talet flyttade vi dit helt och hållet. Och det så jag har fått hänt mycket. Och det har varit egentligen för mig en viss slags terapi. För att efter det man har kommit hem från någon sån här kanske tråkiga resor eller något sån här som har syns alldeles med tidningsjobb. Så hade liksom naturbild kunde jag sen alldeles på ett alldeles annorlunda liksom. Det där kunde jag skapa något annat i naturen och med naturen. Och det där, och jag har faktiskt på olika sätt fotograferat naturen här under alla de här åren. Jag gör det nu också. Och det där så att det där, det är nog underligt att det, naturen är nog en sån där, på något vis, motiv som aldrig kan mjölka slut. Det kommer alltid, det förändrar sig hela tiden. Varje dag är en ny dag. Och varje dag är det ny slags ljus och ny omgivning och annat. Och det, jag har aldrig liksom tröttnat och aldrig liksom tänkt att aj det där. Det är på det viset att om du ser någonting och tänker att imorgon kan jag ta det sen. Så den morgon kommer aldrig. Det var du ser då så ser du nästa dag och det är annorlunda.
Jag tänkte ännu fråga en. Jag råkar veta att du håller på och har ett samtal på gång hela tiden och hjälper säkert mycket så unga fotografer och det där vad är ditt råd till unga fotografer idag?
Jag är inte liksom, jag har varit hemskt lite lärare och jag har egentligen inte alls tyckt om fotopolitik och jag har inte alls råddat in mig i olika slags sån här. Det kan ju hända om jag hjälper någon fotografer så har jag hjälpt dem i och med att jag har jobbat. Och om jag en bild har blivit det där använda i tidningar och annat. Och det där. Och. Men det är ju klart att jag vet att jag har varit deltagare i ganska mycket sådana här som pressfotograferna har sådana här seminarier och annat. Så att jag känner nog hemskt mycket. Också de här unga fotograferna. Inte nu sådär. Men jag följer nu inte riktigt med på det viset med att jag skulle ha alla tidningar hemma eller se alla deras produkter. Men förstås har jag sett det på utställningar och just på sådana här. Och det där och kanske känt att det är det. Att jag som person också ger någonting, jag vet inte. Jag har mycket lätt att få kontakt med människor. Det har jag haft ända från första början och det tycker jag att det. Det är en jätteviktig faktor för en fotograf att kunna det där smälta in i en viss omgivning och få kontakt med människor och på det viset kunna få ta dem kanske naturligare.
Tack så mycket, Kai Bremer. Det var trevligt att höra om alla de här historierna, och jag skulle gärna höra hur många som hjälpt till.
Ja.
Tack så mycket.
Tack själv.